Hej, hej.
Hej, hej.
Så har jag aldrig, brukar inte börja så. Hej, hej. Ni lyssnar på Stormens utveckling, en podcast för Aftonbladet Kultur i samarbete med Akademikernas A-kassa. Och jag heter Ola och Olive här också. Det här är det 40:e avsnittet av Stormens utveckling. Det är avsnitt 2 efter apokalypsen. Det andra postapokalyptiska.
Ja, just det.
Så de första 38 kanske inget att bry sig om. De har bara arkeologiskt intresse nu. Att, jaha, så här kunde man tänka på den tiden. Man kan lyssna på dem och på så vis kan det vara intressant.
Mm.
Titta vilken för oss främmande och excentrisk kultur som kunde uppstå när ekonomin och samhället var organiserat på det här viset.
Mm.
Eller kanske, de är intressanta, men det går inte att döma de avsnitten för vad vi sa i de avsnitten. Att det är som att moralisera över att människor på 1500-talet inte var woke. Det är ungefär...
Just det.
Lika produktivt.
Det är där att de kristna inte ens anklagade Sokrates liksom för att vara kristen. Inte vara kristen, för att vara hedning. För att liksom, då hade ju inte Jesus fötts än. Så att de liksom förlät honom. De kristna på liksom, när det nu var, de som uppfann limbo. Typ de var så här,
okay.
Vissa ska inte komma till helvetet, vissa hedningar. Till exempel de hedningarna som levde innan Jesus föddes.
Just det.
Alltså Sokrates och Platon och de här. De kunde inte hjälpa att de trodde på de grekiska gudarna istället för kristendomen. För de visste ju inte bättre då.
Nej, just det. Så det är den förståelsen folk måste ha för poddarna från till exempel avsnitt 1-38 av den här podden.
Ja, då, du känner det, så, det är, så pass stor skillnad.
Att det är så. Ja, men det är som precis som feodalismen. Det systemet det gav upphov till en viss kultur, så innebar globaliseringen som vi levde i tills för 2 veckor sedan, den gav upphov till en för oss idag konstig och märklig kultur. Men det var rimligt utifrån dåtidens materiella förutsättningar.
Mm. Det här med att gå på konsert och det vi tyckte var helt normalt.
Ja, precis.
Den typen av jättekonstiga saker.
Ja, alltså jag är en individ som ska få själv förverkliga mig själv och hålla på. Såna idéer hade man då. Nej, men jag vet inte. Nej, men jag håller på och famlar här nu. Och det är lite tråkigt med coronapandemin, för att man måste prata om den, känns det som. Eller du ska inte göra det.
Nej, jag ska faktiskt inte. Jag ska faktiskt prata om primärvalet lite grann i USA.
Men för det är för lite intressant, för att du känner att du kan prata om något annat, men jag känner inte att jag kan göra det. För jag har lite grann funderat på det, alltså skillnaden mellan att ha en så här svårartad Twitter-hjärna och att inte ha det i det här läget.
Mm.
Alltså, och att, ja, det kanske är en grej då att du som inte har är lika då extremt online och inte håller på med Twitter som jag gör. Du känner att du inte behöver prata om corona. Men jag känner då att det accepteras inte att tänka på något annat än det här nu. Men det jag funderar på är liksom en så här klyfta i befolkningen mellan dem som jag då, som är så här galen av Twitter, extremt mycket ser alla nyhetsflashar, och de som inte är på det viset. Det var Martina Montelius, som är kulturjournalist och kulturarbetare.
Mm.
Hon driver den lilla teatern, Teater Brunnsgatan 4 i Stockholm.
Mm.
Och hon skrev en text i Expressen Kultur nu häromdagen. Med, det är tisdag idag när vi spelar in, kan vi säga.
Mm.
Det är som, läget förändras ju så mycket hela tiden. Så att det kan vara bra, det är bra datumstämpla de här. Att,
just det.
Att när ni hör det här på torsdag så...
Kommer det kanske helt väck.
Ja, ja, precis. Då
kommer du och jag redan ligga i ett sånt provisoriskt tältläge. Hylje.
Ja, precis. Men då är det så här,
utan respirator.
Ja, då kommer det vara sådana här liksom... Rodney King i Los Angeles kravaller liksom, så att, så här, att vad folk kommer ha kastat en liksom gammal konsumvagn in genom rutan till den här studion och plundrat den på alla grejer. Så att det verkar konstigt att vi bara sitter här och pratar liksom. Men,
just det. Eller så har hela grejen blåst över tills på torsdag.
nej, nu är det apokalypsen.
Jag tror inte det, men jag är ju då inte på Twitter, så att jag kanske inte har hela bilden. Men,
nej, men det kanske är så. Det kanske är så. Nej, men det är Martina Montelius som skrev en text i Expressen Kultur med rubriken "Min teater kommer snart att gå under". Ja, som det är då med all all kultur, alla sådana grejer. Mm. De måste ställa in alla pjäser, precis som cirka alla evenemang där det samlas folk ställs in nu. Men det var en grej jag tänkte på i den texten, att texten inleddes så här, citat: i fredags var allt som det brukar vara på en teaterpremiär. Hyllningstal, pizza, och vi hade kostat på oss att skoja till det med coronaöl för att hålla oron stången. Nästan alla kramade varandra som vanligt. Men igår fattade vi beslutet att ställa in hela veckans föreställningar på Teaterbrunnsgatan 4. Slutcitat. Och det är en grej jag tänkt på, att jag också märkt det här kramandet. Jag vet inte om det har försvunnit nu kanske, för att rekommendationerna har blivit successivt skarpare. Men jag märkte det också i helgen. Att jag var på en litet födelsedagskalas eller så här, födelsedagsmiddagsbjudning i helgen. Och jag kände så här, fan shit, jag är den enda Twitterhjärnan här.
För de kastade sig på dig och kramade dig?
Ja, alltså, ja precis, eller liksom, ja, de försökte. Men jag kände så här, inför Twitterhjärnorna som lyssnar på det här, känns det skamligt att erkänna att jag ens gick på en social sammankomst med typ 10 pers i en trea i fredags eller lördags eller vad det var. Alltså många på Twitter hade nog velat halshugga mig för fosterlandsförräderi bara för det.
Mm.
Alltså döma mig för att jag indirekt mördar mina gamla och svaga landsmän. Och det är inte emot några officiella påbud att gå på en sån tillställning. Eller det var det inte då, och det är inte ens nu. Men medborgarna på Twitter är så himla stark. Alltså, så att där går liksom folk verkligen före myndigheten hela tiden. När det gäller självkarantän och hålla avstånd och sådär.
Är det många som liksom också är glada för att det nu... är coolt att aldrig någonsin gå på fest och sånt. För första gången kan man vara en sån person som kan liksom vara bättre än andra människor för första gången, för att man aldrig går ut och aldrig är med någon och aldrig bjuder någonstans.
Men det är ultimata nördarnas revansch nu med coronaepidemin. Så.
Men vet du vad jag tycker att de borde gått ut med? Ett alternativ till kramar. Alltså nu vet inte jag ens en gång om det finns det finns någon typ av riktlinje att man ska hålla lite social distans, eller hur? Alltså lite distans mellan, man ska ha typ en meter mellan alltså typ i skolan och sånt har man liksom kommit på det här att man ska ha lite avstånd.
Ja, jag vet inte vad som kommer från Folkhälsomyndigheten. Nej. Där och, eller vad som bara har varit så allmän visdom nu och så vidare. Men,
att man liksom delar lite på bänkar kanske. Eller
folk håller säkert på sig i skolan, men jag tror liksom inte att det är så här order från regeringen.
Nej, men i alla fall med det här med kramarna liksom, att jag tycker att det hade underlättat om man så försökte typ, för det är så svårt, för det är så awkward socialt, alltså det var redan innan detta var det ju awkward att veta om man skulle krama någon eller inte. Men man borde liksom ha kommit på en, alltså man skulle till exempel kunna göra så här, man står en bit ifrån och typ så här, vinkar så här. Alltså det här är coronahälsningen.
Ja, just det.
Det går inte att se i radio.
Nej, jag förstår.
Men alltså så här, det är som att man så här, jag tycker det är så otroligt, jag tycker det är jättesvårt att inte vara trevlig. Alltså det är jättejobbigt att inte så här, fattar du vad jag menar, träffa en ny lärare i skolan och inte ta den i hand och sånt, tycker jag känns helt, alltså det känns liksom jättejobbigt att inte göra det.
Ja, just det.
Så därför borde man ha kommit liksom, man måste liksom repetera in ett nytt sätt i så fall, om det ska vara så.
Ja, exakt. Men det var det jag trodde att vi hade gjort det då, för att jag är på Twitter. Alltså för att jag är en Twitterhjärna, så trodde jag att det var så här helt nu, ja men nu är det enkelt och tydligt det här med hälsningsritual, att vi inte rör i varandra, trodde jag då. Men det var, även om det var för att jag var den enda Twitterhjärnan där, eller det var som att, ja men att folk då kramade dem de kände, eller så här skaka hand med någon som de inte kände. Men jag var liksom helt inställd på att nu tar vi väl inte varandra. Nu gör vi bara Wuhan-bugningen för varandra. Jag tror liksom att alla skulle vara med på det. Inte att det var så här att folk skulle vara så här haha-va mot en för att man var tvärtom liksom. För att man tänkte att man inte skulle röra i varandra. Men att det är intressant tycker jag att se människor som kramas under en pandemi. För då gillar man verkligen att kramas. Jag trodde liksom inte att någon gillade det.
Nej, hela det med kramar är ju jättekonstigt. För det började ju, alltså det är ju, det var inte så. Det började ju för typ kanske 20 år sedan. Och innan dess var det inte så. Eller började det för typ 25 år sedan.
Men jag kommer liksom ihåg. Det är lätt att det börjar, men då säger du att det börjar när vi blev vuxna i och för sig då. Eller hur? Och att vi började Så att jag vet
inte
ifall...
Jag tror inte folk...
Nej, jag tror inte heller. Jag tror... Men det är ju jobbigt för så här, det är ju jättejobbigt. Det är ju jobbigt den här kramgrejen för så här 70-åriga män idag. Alltså då, de, för dem är det ju rätt jobbigt att... Mm. Att en 30-årig kille kastar sig om halsen på dem liksom. Det kan ju ofta
inte.
Vara lite konstigt för dem.
Ja.
Så, och ja, jo, men det är säkert det kan nog stämma ungefär att det är så länge sedan. Och jag menar, jag tänkte liksom att jag tror inte att någon gillade det på det viset. Och jag menar, jag är inte så någon neurotik med att kramas. Alltså det är inte så att jag direkt ogillar det heller. Det jobbiga med hälsningsritualer är väl just osäkerheten så här då, att ska man till exempel kramas eller inte kramas. Men om man vet att man ska kramas så tycker inte jag att det gör något att kramas. Om det liksom finns en säkerhet där och tydlighet i det. Alltså jag har ingen sån noja. Men då om överenskommelsen är inte kramas så är det väl minst lika bra att inte kramas, kan jag känna. Men nu då i pandemin så visar det sig att folk gillar inte bara att kramas som i jag gillar att uppföra mig socialt smidigt. Jag gillar att göra kram när det är kram som gäller. Utan det är verkligen att folk så här, gillar att kramas. Åh, jag gillar det så mycket. Jag gillar det. Jag kan inte låta bli ens när jag borde. Så mycket gillar jag att kramas. Min kärlek till kramar är större än den svenska tillgången på respiratorer och intensivvårdsplatser. Det är ändå lite förvånande.
Jag
tror det var mer bara något ritual vi hamnat i som lika gärna kunde vara något annat.
Jag tror liksom att det är för att man inte vill verka som att man tror att den andra har corona.
Mm. Just det. Ja, just det. Ja, det sitter djupt i en att man så här, att det är oartigt att rygga tillbaka för någon.
Ja, liksom.
Som att den är spetälsk.
Ja, men exakt.
Så bara,
som man är liksom så mån om att vara artig.
Mm.
Men ja.
Det kanske är en svår liksom reflex att jobba bort. Men det är lite så här att om alla hade varit Twitterhjärnor så hade det artiga varit att inte göra det, så att säga.
Mm.
Alltså jag trodde liksom att magnetpilen bara hade svängt 180 i hela befolkningen. Men det hade den inte liksom, där i fredags i alla fall. Mm. Utan det var bara bland oss då 10-15% mest online kanske i befolkningen.
Så verkade det
sjukt otrevligt att ja, nej, men det var väl, men det var bara det var så en liten tankeställare då i alla fall, att få en liten tankeställare då, alltså efter en vecka av corona Twitter att träffa folk som förvisso ändå pratade ganska mycket om corona, men att det var på ett helt annat sätt. Alltså det var liksom inte så här så maniskt uppskruvat. Alltså det var inte så här dagen efter 11 september stämningen att alla är så här helt införstådda, alla bara så här, wow, vad fan händer? Och så jag var helt säker på att det var så ute i hela samhället.
Mm.
Det här var ju för sig då i fredags. Det kanske är så nu att det bara Twitter några dagar före. Ja, men och apropå det så var det då den här statsepidemiologen Anders Tegnell, Sveriges kändaste människa nu. Han porträtterades i DN förra veckan.
Mm.
Och han pratade då i den intervjun, han pratade bland annat om hur det var att arbeta under utbrottet av svininfluensan 2009.
Mm.
Han säger då, det var intressant nog väldigt mycket lättare då. Och folk var mycket mindre oroliga. Fast den gången var det egentligen mycket farligare.
Mm.
Då frågar intervjuaren, vad tror du att det beror på?
Mm.
Och då svarar Anders, jag vet inte, det har hänt någonting på de här 10 åren i samhället. Sociala medier är nog en del av anledningen.
Mm.
Att det är lättare att håsa upp en stämning för en ganska liten grupp individer. Slutcitat. Eller jag pratade om det någon gång förut, att jag inte minns någonting av finanskrisen 2008. Och på samma vis kommer jag inte ihåg att jag någonsin ägnade en tanke åt svininfluensan 2009. Så var det så alltså då att det inte hände en enda grej innan det fanns Twitter?
Men får jag fråga en sak, alltså han, så som det är i Italien nu, så var det ju inte under svinis. Så var det väl inte då?
Nej, nej.
Så att jag menar, alltså det känns
tror
ju,
jag inte, nej. Jag minns ju ingenting.
Nej, exakt, men okej, om det var så, då har han ett case. Då har han verkligen ett case. Om det var så,
ja.
Att liksom, det var så överfulla tältsjukhus.
Mm.
Och då vi inte ens kommer ihåg det,
ja, men det var hela 00-talet så att jag bara höll på. Vad gjorde jag då? Ja, jag skulle köra stand-up. Jag höll på så här, att jag skulle gå ner på Big Ben och köra mina dvärgskämt som jag höll på att plita ner på någon lapp kanske.
Mm.
Var det bara, då, och det var det enda jag höll på med och det enda jag tänkte på då. Nej, men jag tror inte jag gjorde just dvärgskämt, men jag kommer ihåg att det var trendigt då.
Det är rätt kul.
Ja, och då att det var det enda jag tänkte på, så att det liksom var att det liksom föll atombomber runt omkring mig utan att jag märkte det då. Eller att det var såna enorma mediehändelser som jag inte märkte. Men
jag kommer ihåg att jag stod på en sån typ liksom jätteblåsig, liksom kall, så här, ute, liksom någon form av liksom parkeringsplats eller någonting, som var en jätte lång kö till att ta svininfluensavaccin.
Mm. Jag tror också att jag tog svininfluensavaccin.
Alltså att man var liksom,
det borde jag ha gjort.
Blev typ men att vara så här massvaccineringar.
Mm. 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 Jag kollade det nu att det var ju det, så jag undrar. Jag har svårt att komma ihåg, jag har något vagt minne att jag kanske gjorde en vaccinering. Jag borde väl ha gjort det också. Eller jag blev så förvirrad att han säger så här, att, för att jag kommer ju ihåg det att jag tittade aldrig på nyheter för jag började jobba på Tankesmedjan i P3 där 2011 eller någonting. Jag var helt ointresserad av nyheter på den tiden under 00-talet. Men det kan inte bara vara det. Ifall det hade varit sån här stämning i samhället då måste även en, alltså såna som är som jag var då nu idag, måste jag ändå märka det här mycket mer än vad jag märkte svininfluensan. Så måste det ju vara ändå. Men det sa också han, den andra epidemiologen då, eller det finns ju ett helt gäng nu, ett helt boyband av epidemiologer som vi, men det här tror jag är din favorit.
Ja, är
han du är kär i.
Han som heter von någonting är min favorit.
Aha, okay. Nej, här,
Johan von.
Nej, han heter Johan Giesecke. Men
ja,
är inte
jag
han du menar.
Jo, jag gillar honom också.
Ja, men en annan också.
Det är en som han heter också Johan von Schneer eller något sådär.
Det är en som heter så här Rocklöva, Joakim Rocklöv.
Ja, just det. Honom gillar jag inte mycket.
Han är ganska gullig.
Nej, jag gillar inte honom så mycket för jag tycker han är för mycket av en hysteriker. Det är så osexigt med män som är så hysteriskt uppjagade. Jag tycker det är bättre med det här trygga, alltså om vi ska prata som ett boyband.
Mm, ja, just det. Han har en ganska lugn stil, fast han har mest alarmistiskt budskap.
Exakt.
Han tycker att vi borde gå längre i...
Det är inte riktigt min grej.
Ja, men för den här Johan Giesecke som folk gillar, det är ju för att han är lite... Ja, men precis, att han är lite så här, mera då laid back och så här, har lite så här krass och tydlig stil och säger det är inte så jävla farligt.
Det
så
är han. En faderlig figur som säger att det inte är farligt.
Ja.
Det är det jag vill ha. Jag vill inte ha någon som står och gallskriker att det ska bli liksom alarm. Det är liksom bara inte riktigt min grej. Alltså jag tycker bara inte att det är så... Så liten, skrikig. Också de här debattörerna. Det är inte så sexigt.
Nej, just det. Det är lustigt att säga det när jag har hållit på och yllat om undergången i poddar i flera år. Men det är liksom... Det är i och för sig då en grej att vi vill aldrig ta in den här grejen. Att vi är ihop i podden.
Nej, just det.
Eller hur? Att vi vill försöka inte så här... exploatera den jargongen i podden, att det känns för privat och jobbigt.
Mm.
Men vi kanske gör det nu pyttelite ändå nu i det här nationella nödläget för Sverige. Så bjuder vi på det snabbt en gång.
Exakt.
Men jag menar, Johan Giesecke, han fick också frågan i Studio 1 igår.
Jag får säga, jag tycker det är sexigare med klimatalarmism, för då tycker jag också, då är det också något coolt med att man är mot civilisationen och så. Men jag tycker det är inte sexigt att stå och gallskrika för att man tror att man ska bli förkyld.
Ja, men du var ganska bra räddat. Så, vad bra. Vad bra. Men han fick också, men Johan Giesecke fick också frågan i Studio 1 igår, alltså i måndags då. Om att jämföra det här med tidigare epidemier, och då sa han...
Om man jämför med tidigare, för att alla försöker ju jämföra med tidigare epidemier, pandemier som vi har haft. Är det något som är speciellt med just den här?
Nej, jag har varit med om 5 pandemier i mitt liv. Det började med HIV för 40 år sedan, och sen är det galna ko-sjukan, och sen är det SARS och sen annat. SARS då, som liknar den här rätt mycket, det var ett coronavirus det också, den liknar lite det här. Det var samma stämning några veckor i mitten på april det året.
Ja, det är ju att det är rätt likt GV. Är det det också folk gillar så mycket då?
Ja, väldigt likt GV.
Att det är den typen av avslappnad pondus. Ja, ja, men det här, alltså, att det här var rätt likt SARS-utbrottet 2003. Att det var lite samma stämning i några veckor i april då.
Det minns vi inte.
Men det låter ju helt sjukt. Det kan inte stämma. SARS och svininfluensan, att det bara är det igen. Eller då att svininfluensan var farlig enligt Tegnell. Alltså är det då, jag vet inte. Ja, men just det här, att är det att då under hela 00-talet bara att jag var en sån som inte brydde mig om nyheter och att jag nu under 10-talet blivit en galen manisk Twitter-person? Är det enda skillnaden? Alltså, är jag galen? Eller? Nej, det är inte att jag är galen. De stänger ju fan ner hela världen. Det är inte bara att jag är galen.
Vi slutar med globaliseringen nu.
Vi har slutat globaliseringen. Det här är samma stämning som det var i april 2003.
Vad fan? Då hade inte liksom... nej men exakt, det här är post, vi lever nu i post det globala samhället, vi kan inte åka utomlands.
Nej.
Men det han menar är kanske att om inte de här hysterikon på Twitter hade funnits, så hade man inte stängt ner världen överhuvudtaget. Alltså det kanske det han menar, det här är bara SARS 2003. Men det som talar mot det är ju de här, liksom hur det ser ut i Italien och vad som hände i Wuhan och så vidare.
Ja, ja, ja. Alltså, ja, men det stämmer ju inte att det är samma. Alltså, det är inte bara på grund av Twitter, eller jag vet inte, det är att det har drivit fram någon extra åtgärd lite för mycket, men det är ju inte bara det. Men eller jag menar att det stämmer ju inte liksom det de säger på grund av hela karantängrejen och ekonomisk kraschgrejen. Alltså det är ju helt annorlunda. Men jag vet inte om de kanske pratar från något så här epidemiolog-nördperspektiv. Tycker de att det är samma?
Ja.
Att det är så här samma slags virus eller någonting? Men grejen var då...
Ja, de menar att det är samma... Ja, ja, de pratar bara om att det är något liknande virus. Alltså, och SARS och
det, liknande, det var liknande stämning i laboratoriet när vi så stod och tittade på... tittade i mikroskopet.
När vi tittade på mikroskopet sitter det är en rund boll och det är lite... Lite, så sitter det fast lite andra bollar runt omkring. Och det påminner mig väldigt mycket om när jag tittade på hur SARS såg ut.
Ja, det var samma stämning då ett par veckor i april 2003. Inne på labbet. Men grejen var ju då, alltså nu har jag liksom då googlat lite på det här, men grejen var ju då att SARS, där begränsades smittan till några asiatiska länder typ. Den kom aldrig hit. Och jag tror den var inte lika smittsam alls som den här är.
Däremot var väl den värre? Var det
ja,
inte?
Den var väl mer
dödlig? För det tycker jag man liksom... Jag kommer inte ihåg någonting av det, men när någon säger SARS så får jag liksom creeps på något sätt. Och det måste betyda någonting.
Ja, jo. Jo, men för de som smittades var det ju högre risk.
Det var ju jättedödligt typ. Var i alla fall man dog i alla fall av den. Ja. Fler.
Ja, säkert. Jag vet inte exakt.
Och så kommer jag ihåg... fortsätt.
Och det var SARS, men och med svininfluensan var det att man hade ju vaccin.
Ja, men precis.
Och men det kanske alltså kanske att det var
det är inte riktigt den känslan att det finns ett vaccin och det inte finns ett vaccin. Alltså typ så här, när ungefär samtidigt som det kommer så finns det också ganska snabbt ett vaccin.
Ja, just det.
Det blir inte riktigt den.
Det påverkar hela stämningen jättemycket.
Det är liksom en faktor som faktiskt ändrar stämningen rätt rejält.
Mm. Ja, precis. Det...
Även om det var lika illa innan de liksom veckorna innan vaccinet.
Ja, men det kanske var, det vet inte jag, ifall det var några veckor av osäkerhet som där, att innan man fick fram det. Men, och om det hade varit så att det skulle varit ett år utan vaccin med svininfluensan, så som det nu ska då bli ett år utan vaccin med corona, då hade kanske svininfluensan varit farligare. Så hypotetiskt att den kanske såg mer potentiellt läskigare ut i ett första skede, jag vet inte. Men alltså det liksom som sker nu med ekonomin, alltså jag vet inte, eller jag vill inte såhär rätt person att kunna göra en så kvalificerad bedömning av såhär hur mycket sånt här påverkar jämfört med en sån sak som finanskrisen 2008, men det är ju något med det här som är så jävla unikt. Alltså att det här har man inte varit med om under sin livstid då. För att det är så, Alltså det är så tydligt för alla jämfört med finanskris att man behöver liksom inte kunna ekonomi. Att det är inte så här abstrakt för någon. Att det är bara så här, okej, det är total krasch i efterfrågan. Det är så himla märkligt. Alltså från ena ögonblicket till det andra slutade alla med all konsumtion som de normalt håller på med. Vi bara på en gång slutade med globalisering.
Mm.
Det är ju inte samma som april 2003. Det är ju helt, det känns ju bara som ett jättemärkligt undantagstillstånd som man inte varit med om. Det är lustigt att vi har varit så nära undergången hela tiden. Just det här att det stannar upp i ett par veckor och sen är det bara hela resebranschen, hela besöksnäringen, vet, alla barer, restauranger, hotell, hela kulturbranschen, hela upplevelseindustrin. Och så bara, jaha, då var det över. Det är bara puff, alla de människorna. Att det var det. Nu är jag väl Fodora cykelbud, antar jag. Inte det?
Ja,
det är bara...
Om det ska... Men alltså det här kanske bara är i 2 månader och sen börjar det igen.
Ja, det kanske är så. Jag vet inte ifall det... Jag vet inte. Det,
som ekonom det, så gissar jag det.
Det är väl mycket snack om att det ska, kommer kunna att det ska hålla på längre. Mycket längre lockdown utav allting. Och jag kan inte göra någon så här kvalificerad bedömning av hur effektivt det kommer vara att så här, upprätthålla allt med statliga stimulanser och permitteringar och hur länge den här konstgjorda andningen kan pågå och huruvida folk bara kan börja sen igen. Men jag läste en, det finns en som heter, jag vet inte vad han är exakt, statsvetare eller historiker kanske, men typ såhär vänsterakademiker som är vid Cambridge universitetet. Han brukar så här skriva i Jacobin och vara med i typ Aufe Bunga Bunga podcast. Men det är en som heter Anton Jäger. Men så bara att han twittrade my sense is that without a massive stimulus, the corona crash is probably going to wipe out most of the small-scale service sector and leave only the Change and Amazon standing. From then, everything on delivery and the complete desocialization of shopping. Capsular civilization.
Capsular civilization, alltså som kapsel.
Inkapslad civilisation. Och avsocialiseringen av shopping.
Alla ska bara handla allting.
Att det här kan bli en snabb knuff in i det här som vi kanske redan var på väg in i med så här fullständig monopolkapitalism. Att det, nu kör vi bara Amazon.
Jag fick ett mejl från min tyska förläggare att alla affärer ska stänga onsdag i Tyskland och alla små liksom, bokaffärer, bara för att min bok har precis kommit ut på tyska.
Mm.
Och då kommer det vara jättesvårt för typ en seriebokaffär i Berlin. Eftersom de då går kanske plus 200 spänn i månaden eller något liknande redan från början. Men i alla fall, och då så skrev han till mig så här, kan du typ tipsa om att folk ska köpa den online men tipsa då att de köper den via de här affärerna eller du vet sådana grejer. Bara för att, exakt, för det är det som händer då ju såklart, att de affärerna går under och alla bara köper böcker och sånt på Amazon såklart.
Den totala avsocialiseringen och helt inkapslade civilisationen. Att, eller var det det jag pratade lite grann om det förra veckan, att det här corona-karantäns-dystopin, den var redan så likt livet som det redan var.
Mm.
Men att det bara är det här, nu renodlas det fullständigt. Att jag var redan i stort sett bara en larv i en kokong med en skärm. Men nu liksom rensas de sista övriga kontaktytorna jag hade bort helt och hållet.
Mm.
Nu ska jag inte träffa någon. Förutom bud som kommer med olika leveranser till min dörr.
Du ska inte ens träffa dem utan de ska bara ställa någonting utanför dörren.
Ja, jo, så är det också. I alla fall så länge pandemin pågår. Ja. Man får inte träffa dem längre.
Nej, just det. Nej, men att alla de kommer slås ut. Och... Det känns ju för sig som att så här, vissa saker kommer att känns så här, väldigt, väldigt svårt att liksom driva. Alltså efter detta så kommer det känns väldigt svårt att liksom driva så här, nyliberala politiska idéer. Eller uttaget liberala nästan politiska idéer efter detta. Alltså jag bara menar att så här, nu när man ser hur staten, alltså hur beroende typ SAS eller ett sånt företag är av att staten kan gå in och betala ut löner. Eller det här med liksom typ gig-ekonomi, jätteosäkra anställningar.
Mm.
Att vi ska ha liksom superglobaliserade flöden av varor och tjänster och... hela det här, det känns som något som känns nästan så här politiskt omöjligt att hålla på. Mm. Det känns som att någon skulle vara pepprad och säga, vi vill ha en minimal stat och liksom, fattar du vad jag menar? Det känns ju som något som kommer att inte gå att så kanske det redan var lite innan, men liksom ännu mer nu, att så här, fan vad det inte kommer gå att driva.
Nej.
Det enda folk kommer vilja ha nu är ju så här, någon som säger trygghet, nationalism, klara något i landet själva, alltså hela det här.
Ja, men så att ta hand om varandra.
Ja, flytta produktionen till så nära som möjligt.
Mm.
Fasta anställningar skulle man kunna tänka sig att folk börjar propagera för. Eller liksom få gehör för, att man liksom förstår mer varför det är viktigt, typ att folk som inte har det kommer ju att slås ut totalt i det här liksom. Och, jag vet inte, det skulle vi kunna vara en tänkbar politisk utveckling också, att det blir mer så här, ännu mer så än vad det var innan liksom.
Mm. Ja, men precis, det är just den här känslan av hur liksom skör tråd allt hängde på. Mm. Att det är så här, att det är så många människors liv som totalt hängde på att efterfrågan får inte försvinna en sekund. Att det liksom, hjulen måste bara snurra hela tiden.
Det är det du pratade lite grann om för två avsnitt sedan, eller vad det nu var. När du pratade om att SDs hot mot, eller liksom när SD utmanar liksom demokratiska principer, så liksom får man för första gången tänka på liksom, vad är meningen med att ha en tjänsteman som är politiskt obunden till exempel, eller något liknande. Och att det är samma sak här lite grann, att man liksom för första gången överhuvudtaget liksom, eller många människor för första gången tänker på sådana saker. Så här, varför ska man inte kunna sparka någon med en dags varsel? Eller varför ska man, eller typ förstår vad jag menar? Varför har vi en stat överhuvudtaget? Varför har vi en klåfingrig stat som tar skatt från oss? Kanske man kan förstå idag. Mm. Alltså liksom hela det här.
Ja, precis.
Jag vet inte. Eller så här, hur viktigt det är med dagis och skolor. Mm. Alltså typ så här, för att ja just det, ja, för att ifall man inte har dem, ja just det, då har vi inga pengar längre. Mm. Alltså då kan ingenting hända. Alltså. Det tänker man inte heller på.
Nej.
På daglig basis.
Nej, exakt. Men det tänkte jag också på, alltså apropå det jag pratade om förra avsnittet, att det är bra med den här debatten då, som när typ SD-are ifrågasätter sådana demokratiska självklarheter, att man får höja kunskapsnivån då, eller att det blir debatt om det, och man får tänka på det för första gången och man höjer kunskapsnivån kring det. Men att det är lite som med corona, att det är ett stresstest för våra samhällen, men att corona är också ett stresstest för den här teorin jag pratade om i förra stormens utveckling, att debatt är viktigare än information. Att det är brett folkligt deltagande och att det är debatt i debatten, det är det bästa för demokratin, och det är alltid det som höjer kunskapsnivån då, inte att oifrågasatta auktoriteter bara ska berätta för oss hur det ligger till, utan alla ska delta i debatt. Att det var något med att jag liksom drog den spaningen och sen så liksom kommer det här direkt, att det är så här tusentals glada amatörepidemiologer som drabbas samman nu. Och att det, så jag tror i och för sig att det stämmer att jag, i och med att vi idag har haft den här folkliga debatten på sociala medier, så har jag fått lära mig mer om smittspridning än vad jag hade gjort på 90-talet.
Gud, ja.
Men sen är det frågan så här, att det finns det här andra, att det är, att många är arga över att det är sån här, många extra arga över att det är sån här debatt nu, för att det här är ett så här undantagstillstånd, att det är lite grann som om man ska föra krig, att då är det viktigare med liksom auktoritetstillit och lydnad en fredlig debatt. Alltså, även om auktoriteten har fel, så är det ändå bättre att alla lyssnar på dem nu liksom. Mm. Så får vi ta debatten sen. Mm. Så jag vet inte ifall det här är ett sånt läge. Det är, jag vet inte vad jag ska räkna som. Eller jag vet inte om smittskyddsarbetet har tagit skada av att det varit liksom en jävla debatt nu, till skillnad från under svininfluensan. Jag läste något, apropå det här, så läste jag om spanska sjukan. Att anledningen till att det hette spanska sjukan, det var inte för att den liksom så här kom från Spanien, att den först var i Spanien, eller att Spanien var en speciellt drabbad av den, utan då för att Spanien var enda landet där sjukdomen fick diskuteras.
Jaha.
Det var bara där medierna rapporterade om den.
Mm-hmm.
För det var 1918 under första världskriget, och Spanien var neutralt liksom, och var inte med i kriget. Men de krigförande länderna censurerade, alltså de blockerade rapporteringen i medierna om influensan för att inte så här skara stridsmoralen bland vanligt folk.
Mm.
Men i Spanien så rapporterar de om den och då trodde alla att Spanien var epidemins centrum. Liksom. Så att folk liksom dog minst lika mycket i England, Frankrike, Tyskland, men där fick de inte veta vad de dog av, till skillnad då från i Spanien. Så det var ett exempel på brist på debatt som ger låg kunskap, att de inte ens får veta vad de dog av.
Mm.
Ja, nej, men jag håller bara på att berätta random trivia här nu. Mm. Det är andra veckan i rad och jag inte har en tes egentligen, utan det är att jag bara håller på
faller
genom corona-universat. Det är som att bollen är i luften och jag kan inte fånga den. Jag bara glor på flödet hela dagarna. Och sedan gör jag någon förvirrad recap av mina intryck till podden.
Jag tycker det kan finnas något liksom lite uppfriskande i debatten med det här med när bollen är i luften också. Att det är liksom, alltså det liksom har ju varit väldigt mycket på ett visst sätt väldigt länge. Att vissa människor liksom är i sina flöden och tycker samma sak och bla bla bla. Men nu är det liksom lite att bollen är uppe liksom. Jag kollade till exempel på Katarina Janouchs Instagram och då, hennes Instagram utmärks ju av att hon aldrig får en enda negativ kommentar. Alltså jag har aldrig sett någon som har liksom skrivit, alltså hon lägger upp alltid en selfie på sig själv.
Mm.
Och sen skriver hon kanske typ en decimeter lång caption som handlar om Kalifatet Malmö eller Ruinfält eller något sånt där.
Sen så kommenterar Kenneth och Mats gudinna.
Exakt. Och, så, ja. Och såna brinnande emojis och så står det så här, du räddar landet och sådär.
Mm.
Så är det alltid. Men nu märker man verkligen att det är kris och det är liksom något helt nytt som händer. Alltid under omförhandling hela samhället. Därför att jag såg första gången att hon hade fått liksom mothugg på sitt Instagram. Därför att hon har liksom bara tagit exakt samma typ av svada som hon har haft mot Ruinfält och de här människorna.
Mm-hmm.
Och Löfven och bara om invandring som hon har hållit på med hela tiden innan. Och då har hon liksom bara gjort om det till att angripa då Anders Tegnell, eller som hon kallar honom då, Dr. Mengele. Så hon har skrivit en jättelång caption som handlar om att Dr. Mengele, vår egen Mengele-epidemiolog, begår experiment på befolkningen och så vidare. Och då för första gången så var det någon sån tant så här, Annette från Landskrona, som var så här, men kan man verkligen säga att Dr. Mengele som typ snörde ammande kvinnors bröst för att se hur lång tid det tog innan spädbarnen dog och så vidare. Är det verkligen rimligt att jämföra honom med Anders Tegnell?
Ja, just det. I den 128:e veckan av Katarina Janouchs hatpredikan som pågått oavbrutet fick Annette till slut nog.
Och det var till och med en som skrev så här: jag avföljer nu för att här gick min gräns. Nej, men jag tror att hon var helt lugn med att vi bara tar samma svada och riktar den. Men att då helt plötsligt så stötte hon på pyttelite patrull. Självklart var det också väldigt många gula tummar upp och Sverigeflaggor.
Mm.
Det var ju det mesta. Men det fanns en eller två som sa emot.
En liten spricka.
Det fanns en liten spricka och det liksom vittnar verkligen om att vi står verkligen inför något helt nytt. Alltså det här är något, den tiden vi lever i, det är inte jämförbart med någonting annat. Och det är liksom, det som händer nu går inte att liksom, och det finns inga historiska referenspunkter till det.
Nej.
Kände jag verkligen när jag såg det. Allting gungade.
Och den här podden görs i samarbete med Akademikernas A-kassa. Och det behövs knappast någon mer reklam för varför man ska vara med i A-kassan än världsläget just nu då. Inte så svårt att förstå varför ett sånt trygghetssystem behövs nu. Det har också varit en del av uppmaningarna från regeringen. Jag har sett att alla löntagare bör se över sitt skydd vid arbetslöshet. Och med anledning av coronaepidemin och utvecklingen i samhället är det många som har frågor kring A-kassan och kring rättigheter på jobbet i allmänhet. Folk vill få reda på vad som gäller. På akademikernasakassa.se kan du få svar på alla dessa frågor. Bland annat hur länge man behöver vara med i A-kassan för att få högsta ersättningen. Och det finns även en intervju med Helene Robson, chefsjurist på fackförbundet Sveriges Ingenjörer, som svarar på frågor om vad som gäller i olika situationer som kan uppstå när coronaviruset ställer till relationen till arbetsgivare. Så gå med i Akademikernas A-kassa. Det är Sveriges största A-kassa. Det är en politiskt obunden A-kassa och det är A-kassan för alla akademiker hela arbetslivet. Medlemskapet kostar bara 110 kronor i månaden och det gör att vid arbetslöshet får 80% av lönen upp till 25 000 kronor. Drygt 20 papp i månaden vid arbetslöshet alltså. Läs mer och bli medlem på akademikernasakassa.se.
Tack så mycket, Akademikernas. Ja, den andra grejen som pågår är den här coronagrejen självklart, men en annan sak som faktiskt pågår också är ju demokraternas primärval i USA.
Mm.
Det verkar som att de ska liksom flytta fram vissa nu.
Ja, de skulle flytta fram valet i Ohio, men så var det typ Florida och ett par till som skulle gå av stapeln ändå som planerat. Så
just det. Ja, mm. Det kommer ändå vara fel och har ändrats när det här sänds, så att vi behöver inte ens gå in på det. Men som det verkar, tyvärr, så ser det ju ut som att det inte går så bra för Bernie Sanders. Allting pekar på att det kommer bli Joe Biden som kommer vara Demokraternas kandidat. Och det här var ju liksom lite grann, vad ska man säga, alltså, sista... Det här vi har pratat om, det vänsterpopulistiska ögonblicket, och det gick jävligt dåligt för Corbyn, och nu ser det ut som att det inte kommer att funka här heller med Sanders.
Mm.
Du pratade lite grann för några avsnitt sen i den här podden om att man kunde se liksom som en indikator på att den här vänsterpopulistiska rörelsen inte skulle lyckas slå brett. En indikator på det var liksom att de coola människorna var för glada.
Mm. Ja, precis. Ja. Om de coola är för glada så kommer det gå åt helvete.
Precis. Man kanske tror då, eller man trodde kanske då liksom att Corbyn i Storbritannien, att han var väldigt så omgiven av så här unga, coola supporters och så här progressiva liksom kändisar. Att det kändes som att det var så här, fan vilken ball vibe som är kring detta.
Mm.
Men det du menade var att den viben, har man den viben kring sig, så är det snarare tecken på att det inte kommer gå. Därför att om någonting ska slå, om någonting ska liksom, när alla ska med, och när verkligen alla ska med, då måste det vara liksom mello, sa du. Då måste det vara riktig så här, liksom väldigt så här genuin alla stämning.
Att det är inte politik, masspolitiken inte var coolt på samma vis som Melodifestivalen inte kan vara coolt, att det är, går emot idén. Ja, men precis, ja, men det är väl bara, ja, det är väl som att, jag vet inte, men det är så att en politisk rörelse blir en symbol för den här nya typen av elit då, som är liksom, som hatas utav då stora delar av väljarna.
Just det.
Att det är de som, de vill bara liksom upprätthålla sin kulturella hegemoni liksom, och så här, förklara allting för oss och så här, säga åt oss vad man får säga och tycka och tänka. Och jag vet inte, ja, men kanske då, ja, att de här vänsterpopulistiska rörelserna mer är såna, drivs av den typen av människor då, snarare än vad det så här, ja, det bygger ju inte på någon så här bred fackanslutning kanske, som så här från socialdemokratins gyllene ålder liksom, att det drivs nerifrån och upp, så, utan att det är så här mera uppifrån och ner.
Mm, mm. Om man liksom har haft den här insikten då som du har haft, att det är dåligt om de coola är för glada, så har man ju varit orolig för Bernie Sanders en längre tid.
Mm.
Redan i augusti gjorde Cardi B en YouTube-intervju med Sanders och kallade honom för Daddy Bernie. Sen dess har det verkligen bara rullat på. Jag började verkligen tappa hoppet när jag såg att Kim Gordon, alltså bassisten i det legendariska New York-bandet Sonic Youth, som kan man säga uppfann alternativ rock, uppfann indie-rocken.
Mm.
Hon gjorde för några veckor sedan en väldigt så här check kampanjvideo för Bernie Sanders som hon postade på Instagram.
Var det också att hon knackade dörr för Bernie, eller?
Åh gud, om hon gjorde det alltså.
Mm.
Så sinnessjukt. Jag tänker sig en vanlig människa skulle bli peppad om någon knackar på. Och då är det Kim Gordon som var, det är väldigt svårt att förklara. Alltså, jag vet inte, om man inte var med under liksom slutet av 80-talet och hela 90-talet, så är det kanske lite svårt att liksom kunna liksom överhuvudtaget begripa hur cool Kim Gordon var i då ungefär 20 års tid.
Mm.
I 2 decennier så var hon ju då, alltså hon stod alltid, hon hade så här blont hår, svarta solglasögon, så stod hon så här liksom lite långt bak på scenen och så här bankade med en trump inne på en elbas i New York i 20 år. Innan indie rock fanns.
Jo, men hon var väl den coolaste människan då.
Vi lyssnar bara hur det lät på det. Så här ungefär lät det.
Det är otroligt coolt, men det är jättesvårt att få med sig en majoritet av befolkningen.
Alltså det är svårt att tänka sig att någon knackar dörr. Liksom, och det är en tant som öppnar.
Mm.
Och så är Kim Gordon där ute och bara ska liksom, jag har bara svårt att tänka med henne, kunna liksom övertyga den tanten om att man ska liksom gå med i Bernie Sanders politiska projekt.
Ja. Det var en som heter också Eric Levitz, eller en som heter Eric Levitz, som skriver New York Magazine, och han skrev liksom en så här kritisk text om hela Bernie Sanders kampanjen och han är själv Bernie Sanders supporter då, så han hade velat att de skulle lyckas, men han sa just att en av grejerna kritiserade var den där dörr, att de höll på så jävla mycket med dörrknackning och att det är så här, det är bara inte effektivt i ett sånt, alltså stort nationellt val, det är typ effektivt i så här, kanske små lokalval då, det är så här, där det är lågt deltagande och man så här vill, inte fan vet jag, bevara en lokal skola. Alltså då kan det vara effektivt med dörrknackning, men att det är inte effektivt liksom på det viset, utan det är mycket effektivare med alltså andra typer av, inte vet jag, reklamkampanjer och sociala mediekampanjer och så vidare i ett nationellt val. Men att det är också just den här dörrknackningsgrejen blir också lite en del av det här coola liksom då. Att man håller på med så här lajvar, cool folkrörelse liksom, och så att det så här känns bra liksom att iscensätta sig själv som en sån politisk rörelse och gå runt och knacka dörr.
Ja. I och för sig ska inte jag säga liksom någonting. Jag tycker liksom ändå att på något sätt så tycker jag så här att jag tycker hela Bernie Sanders liksom program och hela hans framtid har varit så jävla bra, så att jag fattar liksom inte. Jag kan liksom inte, alltså jag tillhör den här gruppen som inte då kan förstå vanligt folk överhuvudtaget, men jag fattar inte alls människor som alltså bara så här, tar den senil dementa gubben för Bernie Sanders. Det går liksom inte att, alltså jag kan inte fatta det liksom helt enkelt. Så att men någonting gör så att det inte funkar, och en förklaring skulle kunna då vara att det är för coolt. Hela det här pikade ju verkligen, det här skärmdumpade ju du och skickade till mig och vice versa, därför att han hade ju då en han hade ett kampanjmöte, Bernie Sanders, i Los Angeles, där Public Enemy uppträdde.
Ja, just det. Och sen hade de en sån då stiliserad Public Enemy-bild, fast med Bernie Sanders inklippt.
Absolut.
Så fight the power, och så hade han näven i luften.
Precis, ja. Och grejen är att det är, så här, det är så fruktansvärt coola personer. Alltså det här är liksom inte heller så här, det är inte liksom vilken, det är det jag menar, jag, liksom, eller för de menar, jag kan inte, man kan liksom inte i ett laboratorium göra coolare supporters till Bernie Sanders än de som liksom är helt, det är så här, det är inte bara en kändis, utan det är verkligen så här, någon människa som har uppfunnit egna genrer typ så här. Jag tittade på deras på den här listan på så här kändisar som endorsat Bernie, och det är sinnessjukt, alltså typ så här, alla människor alltså som har bara liksom gjort det allra mest liksom epokgörande inom film, konst, experimentell performance, alltså allting, det är alla liksom Werner Herzog alltså det är sådana människor, Chris
Han har bara
Krauss,
sådana som har uppfunnit genrer alltså.
Ja, alltså det är bara sådana människor, om inte de hade funnits hade vi inte haft en enda kulturyttring typ.
Ja, just det. Det är liksom inte det är inte en enda hack inom någon kulturyttring som stödjer Bernie, någon så här bara hantverkare som har imiterat någon, utan det har alltid varit den.
Det är,
det är bara innovatören liksom som man har.
Den djupaste källan.
Mm. Ja, okej.
Okay. Men sen är det också, liksom, också den här kategorin, alltså, då är det till exempel, som de hade med på listan, den här sydkoreanska performanceartisten som heter Annika Ji, som håller på att jobba med så här luktperformance till exempel.
Mm.
Det är sådana slags människor, konstnären poeten Hannah Black, som jag kände till bara för att hon håller på med sådana här afropessimistisk performance, och då liksom var hon inblandad i ett stort kontrovers för att hon krävde att Whitney-biennalen skulle ta bort och förstöra ett annat konstverk, en tavla av en annan konstnär, därför att den konstnären var vit och den konstnären hade målat en tavla på en ett svart lynchoffer.
Mm,
och då
okay,
upplevde
ja,
hon att det var fel att liksom gå in på den, alltså den typen av, vad ska man säga, väldigt så här utmanande, progressiva, liksom experimentella konst- och kulturpersonligheter har alla endorsat Bernie.
Det där har väl varit enligt vissa ett problem med Bernie-kampanjen nu också jämfört med 2016, att den typen av människor liksom ändå har tagit över Bernie-kampanjen då kanske lite för mycket enligt vissa, för att han vann de här vita arbetarklassstaterna mot Hillary typ då, Michigan och så vidare, vann han i primärvalet 2016, men att den delen av hans koalition har försvunnit nu. Mm-hmm. Och han har mer då blivit en mer så här woke-vänster. Mm-hmm. Har mer en vanlig woke-vänster-koalition nu, för nu förlorade han mot Joe Biden, alltså i de väljargrupperna.
Mm.
Och det har ändrats sedan 2016, men han har däremot fått mera minoritetsröster tror jag, jämfört med senast.
Ja, det är men det är lite synd, för det är för att den här woke-pendeln har svängt lite grann, tror jag, för att innan så skulle de inte röstat på honom för att han var en vit gubbe, men nu har liksom woke ändrats lite grann, så alltså nu kan de liksom ta Bernie fast han är en vit gubbe. Kanske varit bättre om de inte hade behållit sig borta.
Alltså att om han hade varit...
Nej, men liksom att förra valet så ville inte de rösta på honom, den gruppen människor, därför att han var en vit gubbe.
Mm.
Men nu så liksom har den typen av identitetspolitiska strömning mattats lite grann, och nu kan de tänka sig rösta på honom fast han är en vit gubbe.
Ja, men det är det är just också det här att det problemet, att det går inte att komma ur det här att det är fortfarande samma liksom grupp människor med samma liksom klassintresse och samma behov av att vilja bevara sin kulturella hegemoni, men som håller på med en liten annan grej nu jämfört med 2016, för något annat har blivit trendigt. Mm. Men det är fortfarande de människorna, och nu har de kommit på ett sätt att så här, konstruera Bernie Sanders som den gamla socialistgubben, att det är något liksom coolt och så här, som de kan hålla på. Och det blir också bara en del av deras identitetsprojekt, så det är fortfarande liksom samma sak, att det är svårt att ta sig ur liksom. Så länge, för att det är fortfarande samma typ av grej med det här uppifrån, och att man liksom så här ska försöka duscha socialism ner på pöben snarare än att de ska vara delaktiga i det liksom.
Det är jävligt svårt.
Att det är bara att de, eller liksom vi, är bara fruktansvärda människor som måste krossas, och vi kommer aldrig vara en del av lösningen. Vi är en del av problemet. Att Vi kommer aldrig bry oss på riktigt om att göra någonting bättre för vanliga människor. Nej. Vi kommer bara vara intresserade av att bevara vår kulturella hegemoni.
Nej, jag känner faktiskt att det fanns något också, om man ska ha mer seriös känsla för vad som var dåligt med Bernie-kampanjen. Liksom att jag såg att han hade postat ett sånt klipp på sitt Instagram där han skrev så här: skillnaden mellan vad Bernie säger och Trump säger, när man frågar dem. Vilket enda, om du skulle vilja bli ihågkommen för bara ett enda ord, vad skulle det vara då för ord? Och då sa Trump victory. Och Bernie sa då compassion. Och då kände jag verkligen så här, fan vad jag önskat att Bernie också hade sagt victory. För att du menar liksom att så här, den här grejen liksom att medkänsla är liksom inte en så här, kan liksom aldrig vara en aldrig vara ett politiskt projekt liksom. Det kan liksom inte vara ett politiskt,
inte
man kan liksom
bara medkänsla.
Nej, inte bara, men kan liksom ta det som så här, vad är det enda som du liksom, eller men för då blir man ju så här, alltså fattar du vad jag menar, för då pratar man ju med den privilegierade klassen, och att det man vill är att den privilegierade klassen ska ha medkänsla med den icke, de liksom icke-privilegierade grupperna, men liksom säger victory, då pratar du med de icke-privilegierade grupperna och säger vi ska ha victory.
Vi ska
liksom
vara, ja.
Ja, vi ska vinna, vi ska segra liksom. Men redan där så pratar man redan med Kim Gordon liksom. Kim, ska inte du kunna tänka dig att vara liksom lite mer compassionate och inte bara bry dig om din SM-tälla rock och kanske typ så här, gå ut med mig och knacka dörr.
Ja, men då säger vi så. Det var allt för den här veckan. Får se om det blir fler veckor. Eller vad som händer framöver. hur Ragnarök utvecklar sig. Hur stormen utvecklar sig. Det här var stormens utveckling. Man kan mejla mig på olasoderholm@hotmail.com. Ja, vi säger tack till Aftonbladet Kultur. Tack till Akademikernas A-kassa. Hörs igen om en vecka. Hej hej.
Hej hej.